Och du läste ju här ifrån salmen att från honom kommer vårt hopp. Och du läste om att i honom. Och jag ska läsa här de första orden som jag har skrivit ner, som jag upplevde vi skulle tala om. Vi kan aldrig tala om att vara i honom om inte han är i oss. Kom ihåg det. Vi kan tala om i Kristus, och det är väldigt vanligt inom en viss rörelse att tala om i Kristus, i Kristus, i Kristus. Och sen så plockar man ut vad man vill i Guds ord, att i Kristus har vi det och i Kristus har vi det. Men det handlar inte ett dugg om vad vi kan plocka ut, utan det handlar om vad han är i oss. Att han är i oss. Johannes 15 och 4, några verser där. Förbliv i mig, så förblir jag i er. Det står alltid i pågående form, nämligen det där. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan ni heller inte det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Ni kan ingenting göra. Och då menar han här att vi kan inte bli rättfärdiga utan honom. Och vi kan inte göra några rättfärdiga gärningar utan honom. Utan det måste börja här inne. Han i oss. Och vem är det som är trons upphovsman och fullkomnare? Och var bor han? Jo, det måste börja här inne. Det börjar inte i en kommitté, utan det börjar här inne. Guds verk börjar alltid här inne. För här bor klippan, här kommer vårt hopp som vi läste. Här inne bor Jesus. Och här kommer den heliga ande att manifestera Guds vilja för oss. Du vet ni hur det står om i nya förbundet, så står det om att vi skulle få ett nytt hjärta. Och det här nya hjärtat står i Ezekiel 36. Och där står det så här att när vi har fått det här nya hjärtat, så kommer vi in helt automatiskt i den tjänst och den kallelse och de gåvor som Gud har bestämt att vi ska ha. Det finns redan i honom, i oss. Det står ju att gärningarna är förberedda i Kristus. Eller hur? Och då måste ju han i oss leda oss in i de gärningarna. Och då blir det inte mycket beröm över till oss. Eller hur? Det blir ingenting. För han, nu lever inte längre jag, säger Paulus. Han visste vem det var som hade lett honom på den här vägen. Utan nu lever han i mig. Och den tron jag har, den har jag i Guds son, säger han. Vi pratar ofta om anden. Men faktum är att den sista tiden jag har studerat detta. Och det är faktiskt så här att det är Jesus Kristus i oss som flödar med den heliga ande. Vi tänker liksom att anden är löst ifrån Jesus och sen liksom flödar det på lite så här, va, liksom, va. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att anden kommer faktiskt från Jesus i oss. Det är han som döper i den heliga ande. Han i oss. Anden är alltid knuten till Jesus. Och där kan vi se i andra Korinthierbrevet 3. Det är därför Paulus uttrycker, som vi kan tycka ibland, väldigt förvirrande. Men det står i andra Korinthierbrevet 3. Så står det så här. Ni vet när det står. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det står ju väldigt konstigt liksom, va. Herren är anden. Ja, det gör det. Om man förstår att Gud är ett, så är det inte så svårt att förstå det här. Då fattar vi att Gud i oss är det som gör det här. Han och anden talar ju ett och detsamma. De är ett. Så när anden manifesterar sig i ditt och mitt liv, så manifesterar sig samtidigt Jesus. För anden ska ju ta av honom och föra in det i våra liv. Alltså manifestera det ut i våra liv. Och i 1 Johannes 3:24 så står det så här: den som håller fast vid hans budskap, det är evangeliet och läran, han förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, kommer det där igen, det vet vi av anden som han gav oss. Hur vet vi att Gud bor i oss? Jo, det vet vi genom att anden börjar manifestera sig in i ditt och mitt liv. Det är ett inre vittnesbörd om att Jesus Kristus bor där. Och därför slår vi upp Romarbrevet 8 och vi läser vers 9-10. Lite snabbt, blir lite småplock idag här. Och där står det om att ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, om ni är i Kristus alltså, så är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era döda kroppar levande genom sin ande som är i er. Vilken underbar fruktbärande plan Gud har för våra liv. Det står också så här, alltså att vi börjar att manifestera samma liv som vinstocken har. Det är samma liv. Alltså när han väckte upp Jesus Kristus från de döda, så är det alltså samma ande, samma heliga ande, samma liv som Jesus hade, som nu bor i dig och mig. Och då läste vi här att han ska göra även våra döda kroppar levande. Ja just det, en död kropp, han kan ju inte prestera speciellt mycket. Men då kommer det någonting i den kroppen som är liv. Och utan honom kunde vi ju ingenting göra. Vad fantastiskt. Och bli född på nytt och få ett nytt hjärta. Och bli driven av en helt ny tanke. Det är Jesus själv i oss som manifesterar detta. Utan mig kan ni alltså ingenting göra. Vi brukar ju säga att vi talar ofta om andens frukt. Men inte ens det kan du skilja ifrån Jesus. För det står, men den kommer inte från Jesus. Den kommer från Jesus, menar jag, som är källan. Och det kan du se i Filipperbrevet 11. 1 och 11. Filipperbrevet 1 och 11. Där står det så här: att vi ska bli rika på rättfärdighetens frukt, som Jesus Kristus i oss ger. Gud till ära och pris. Ser ni det? När ni ändå har uppe Filipperbrevet 1 där, ska vi ta läsa från vers 9. Jag såg det här innan här när jag läste Bibeln här. Filipperbrevet 1. Ska vi läsa verserna innan, ska ni se något spännande. 1. Och då står det så här. Här var Paulus bön för församlingen. Och min bön är att er kärlek, lydnad för Guds ord, mer och mer skall överflöda och leda er fram till kunskap, insikt och urskiljning, ska det vara på grekiska där. Så att ni kan avgöra vad som är rätt. Vad händer annars då? Jo, så att ni kan vara rena och fläckfria på Kristi dag. Vad händer om vi tappar kärleken? Jo, vi tappar urskiljningen. Vi kan inte avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vet ni att idag pågår den skiljelinje som går rätt genom hela kristenheten? Och många, många, många ser inte vad som är rätt och vad som är fel. För det måste nämligen Gud visa. Genom den helige ande. Det är hans verk, till och med urskiljningen kommer ifrån honom som bor i oss. Han är det levande ordet. Guds ord är levande och verksamt. Det skär igenom, åtskiljer ande, själ. Jesus är ordet. Han lever i oss. Han ska visa för oss vad som är rätt och vad som är fel. Det handlar alltså om en strid. Och ofta så förväxlar vi det här med. Det är, antingen är det bara djävulen och demoner och allt vad det är. Eller också kan det vara så enkelt att det hela handlar om köttet. Ja, det tror jag. För det är köttet i oss, synden i oss singularis, som ställer till alltihop. Det är där djävulen har sin ingång. Och blir inte vi korsfästa med Kristus, så kan vi stå och gapa på demoner hur högt du vill. Det kommer inte att hända ett smack. Vi är fångade i kött. Och det står så här. Galaterbrevet 5:16. Och jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det finns någonting i oss som heter kött. Och det begär en massa saker. Alltså begär dig en kraftig. Du måste göra någonting, va? Du måste göra någonting. Och du följer dina ögon liksom. Det är ju så djävulen arbetar. Då har han oss fast. Vi försöker att förändliga detta på olika sätt. Men så här enkelt är det. Det handlar om ditt och mitt tankeliv. Hur du tänker, hur du ser är också hur du vandrar. Det är din väg. Och då står det att köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er göra det ni vill, står det. Och då kommer vi till min sida två. Då står det den andliga striden. Och då har vi redan tagit upp det här med köttet då. Det står i Romarbrev 7:17 att synden bor i mig. Det kan väl vara konstigt. Det står ju att Jesus han förlåter oss alla våra synder. Ja, pluralis. Synder. Men synd singularis bor fortfarande i mig, säger Paulus. Jag vet att i mig bor inget gott. Den synden singularis kommer vi att få dras med ända tills basunen ljuder. Det är syndafallet. Men nu har Jesus kommit in och blockerat det där onda, så vi slipper att drivas av våra begärelser. Tack och lov och pris till lammets blod. Det finns kraft att leva ett rättfärdigt liv. Det är helt underbart. Djävulens list, det är att han försöker att locka oss att förbli i vår kötsliga natur. Därför kommer han också att arrangera olika läror för att fånga oss i det samma tankesätt som vi hade. Förstår ni? Det handlar om ett tankesätt. Att inte vi byter väg. En villoväg som är så lika den äkta vägen. Att det är svårt att urskilja. Det är så han jobbar. Och vi kan snart se här vad som skiljer, vad som kännetecknar en som har mognat i Kristus. Och det läste vi förut faktiskt i Filipperbrevet. Så här är det ju ytterligare bara undersökningar. Om att han kan skilja mellan ande och kött. I gamla förbundet så skulle prästen, står det, han skulle kunna skilja på det som var ont från det som var gott. Det vet ni kanske. Och det var ju märkligt då, det här träet i lustgården. Det var ju både, det står på hebreiska, står det att det är både gott och ont. Det var inte åtskilt alltså, utan var gott och ont på en gång. Och det är typiskt djävulen att ta 95% sanning och 5% lögn. Det är en lögn ändå. Hur konstigt den kan se ut. Men så är det. Och då läste vi förut om Guds ord är levande och verksamt ifrån Hebreerbrevet 4 då. Det står så här: den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Och det vet vi av Efesierbrevet att de gärningarna finns i Jesus Kristus. Eller hur? Förberedda gärningar i Jesus Kristus. Så därför kommer de gärningarna från han i oss. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att få komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Vem pratar vi om här? Jo, vi pratar om Israels folk som skulle gå in i landet. Pratar vi om. Och det står ju i första Korinthierbrevet 10 också att allt som hände Israels barn är en bild på vad som kommer emot församlingen i ändens tid. Och så står det då i 12:an här. Och ni vet vad som hände i Gilgal, va? Vid Gilgal omskar man Israels barn så att man kunde gå in i landet. Och helt plötsligt så såg Josua Jesus, Herren Sebaot. Då var det dags för strid. Någonting hade hänt. Bildligt talat. Köttet var borta. Och han fick skåda Gud. Det är dit Gud vill ha oss. Ska få skåda Gud. Gud har strategin om man skulle inta Jeriko. Gud hade strategin om man skulle inta landet. Ingen människa. Det var så sjukt egentligen, deras strategi. Och varför var det där? Jo, därför att ingen människa ska få ta någon ära. Knalla runt Jeriko med en gammal trumpet. Ja, lyd mig bara så ska ni få se att det går bra. Det sprang man omkring, va? Det stod ju kanske 300 man med pilbågar så här och bara vänta. Nej, ni ska knalla runt. Och sista dagen så ska ni uppge ett härskri. Och blåsa i basunen så ska hela rasket rivas. Och det gjorde man på sjunde dagen. Så gick man alltså 13 varv, brukar du säga, var älvor. Hela rasket revs. Guds hand bara svepte ner hela Jeriko. Och man kunde inta. Det här var ju någonting som bara Gud kan tära av. Inte någon människa. Och så här är det när man kommer in i landet. Då börjar Gud arbeta för dig. Det är skillnad. Du behöver inte arbeta för Gud. Utan han ska arbeta för dig. Jag har vänt på det där i många församlingar idag. Det är vi som ska arbeta för Gud. Där vi går ska Gud hänga med. Eller? Käre Jesus. Så det är alltså köttet som det handlar om att strida emot. Ska vi se här. Guds ord, läste vi här, är ett levande och verksamt. Och det är en bild på omskärelsen i Gilgal förstås, va? Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom, åtskiljer själ, ande, led och märg, den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Så Gilgal var en plats av prövning och dom. Och när man hade gått igenom kniven, då kunde man gå in i landet och Gud kunde arbeta genom dem. Det är förebilden i de här verserna. Den som är köttslig kan inte strida mot köttet och den som är världslig kan aldrig besegra världen. Det är väl ganska intressant och enkelt att förstå egentligen, för att djävulen kan ju aldrig besegra sig själv. Och då ska vi ta och se på något intressant här. Du och jag har en skyldighet att strida mot köttet. Du och jag är kallade av Gud att vara soldater. Och då är vi kallade att aktivt strida emot köttet. Varenda en av oss. Ska vi ta då och titta på vad vi ska strida emot. Folkbibeln tycker jag är en underbar översättning. Ska vi ta och läsa vad köttets gärningar är för någonting. Galaterbrevet 5. kommer ni att bli förvånade, jag garanterar. Mycket förvånade. Vad ska vi strida emot? Jo, det står så här. Köttets gärningar är uppenbara. Det är, lägg märke till när du läser Paulus brev att han stred emot allt som han räknar upp här. Allt. Du hittar allt. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar. Sen kommer det något som är intressant sen. Villoläror. Du, min vän, är kallad att bekämpa villoläror. Men det gör vi inte i svensk kristenhet. Vi sitter ner och tittar precis som de aldrig finns. Vi har lagt ner svärdet och David Wilkerson har profeterade exakt mitt i prick. Ni har lagt ner era vapen, ni har slutat stridigt och djävulen har intagit församlingarna, sa han. Stämmer det? Vi har slutat att kämpa mot synd. Vi har slutat kämpa mot kött. Därför rivs murar ner. Mörkret intar församling efter församling efter församling. Det är bara att lyssna vad som kommer ut ur mun. Så förstår ni. Man svär. Man använder grova könsord. Världen har tagit över. För att vi har lagt ner våra vapen. Och inte nog med det. Du baktalar och går emot Herrens tjänare som kämpar mot villolär. Det kan du också se ganska tydligt. Ska Sverige vinnas för Jesus Kristus, så behöver vi ta upp vårt svärd, slipa det. Och på nytt attackera köttets gärningar. Be som man gjorde förr, ropa till Gud. Om en nådatid för Sverige, för Gud är nådefull, dess får vi aldrig glömma att det alltid finns en väg tillbaks igen. Det är aldrig kört. Ni vet att när Eli och hans söner rådde, så var det ju nattsvart i Israel. Och då står det, men innan templets lampa hade slocknat, så talade Herren till sin tjänare Samuel. Och Samuel, det betyder den som hör Gud. Den som hör Gud. Och alldeles innan Jesus kommer, så går det 7 budskap ut till församlingarna. Och jag tror att de här församlingarna kännetecknar det villoläror på olika sätt som tränger in. De är bilder på det. Och vad är det som händer? Jo, han säger, den som har öron, han höre vad anden säger till församlingarna. Det är ju precis samma sak som vem hör Gud? Är du med? Det är samma ord. Det är precis som historien upprepas igen. Och Elvor berättar aldrig om sin dröm. Men förra generationens ledare har lagt ner vapnen och släppt in världen, handlade hennes dröm om. Stämmer det? Förra generationens ledare har lagt ner sina vapen. Därför har vi det som vi har det idag. Man går inte mot synd. Man har ingen församlingstukt. Men Gud reser upp nya. Nya profeter. Nya ledare. Ny smörjelse, ny kraft. Han kommer aldrig att överge sin församling. Aldrig. Det finns nya Samuels. Det finns nya Davids. Det finns ny kraft. Och det ska byggas upp en församling i Sverige. Innan Jesus kommer som ska stå där i härlighet utan fläck eller skrynka. Det har han lovat och kommer också se till. Det här är omöjligt för oss för människor att kunna förstå kanske. Men Gud kommer att svara på bön. Gud kommer att svara på bön. Och han kommer att se till att han har en församling som vinner människor för Gud. I andens kraft och styrka. Det längtar jag efter att få se. Vi läser Romarbrevet 8. Det står så här. Jag vet inte hur långt jag hinner med mina sidor här. Men det står i alla fall. Romarbrevet 8:5 så står det så här. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Det där tänker på, det kan du lika gärna skriva öga eller syn. Det är precis samma innebörd. Öga eller syn. Men de som lever efter anden tänker på öga eller syn. Det som hör till anden. Där är skillnaden. Här är striden. Att komma in i. Och vad är det vi ser för något? Det andliga. Vad är det Gud vill att vi ska se? Jo, Gud vill att vi ska se en kung och ett rike. En konung som heter Jesus. Och var bor han? Han bor i sitt heliga tempel. Han bor i sitt heliga tempel. Och när vi ser och förstår det här, då kommer det att bli en sån förändring i våra liv. Vi kommer att bli gripna. Vi kommer att bli dragna närmare honom när vi förstår hemligheten med Guds rike. Guds rike är inom er. Men Guds rike är en hemlighet. Jag tackar Gud, sa Jesus. Jag tackar Fadern att han har fördolt detta för de visa och kloka. Men uppenbarat detta, vad då detta? Jo, konungen i dem som är barn. Är du barn? Bor konungen här? Vad var det som hände i Jesaja? Om du läser Jesaja så ser du kapitel 1 till kapitel 5. Han profeterar, vi över den, vi över dig, vi över dig, vi över er. Och sen kommer sjätte kapitlet. Han får se Herren i sitt heliga tempel. Han skakar. Åh, ja, vi över mig. Vi över mig. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och jag har sett Herren Sebaot. Nu blir det skillnad. Han faller ner. Han förstår. Det är du, Herre, det beror på. Det är vad du säger som räknas. Och sen kommer de här berömda verserna här. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Sänd mig. Det var viktigt det där. Vem som skulle sända honom. Han var tvungen att säga gå. Det var precis som Petrus i båten, du vet. Om du, Herre, säger att jag kan komma, då kan jag komma. Det visste han. Kom, sa Herren. Då gick han. Gud måste sända oss. Gud måste vara grunden. Gud måste tala först. Vi kan inte springa iväg en massa visioner. Gud måste vara här. I sitt heliga tempel bor Gud. Tack Jesus att vi får se, att vi får ögon och se med. Fattar ni att det handlar om vårt tankeliv? Och det här fick en sån uppenbarelse för mig om Filipperbrevet. Men vi ska ta det här först. Och alltså att det här tankelivet handlar om hur vi ser, va? Öga. Då förstår ni när du läser andra Korinthierbrevet 4 vad djävulen är ute efter. Han är inte ute efter att springa och lägga massa grejer på dig, sjukdomar och allt vad det är. Han är inte ett smack ut. Jo, han är intresserad av att du är intresserad av det. För då håller du dig fast vid köttet. Han, titta nu vad han vill göra. Han vill förblinda våra ögon. Tankar, va? Så vi att det var. Varför det då? Så att vi inte ser ljuset. Herren i sitt tempel. Han vill förblinda våra ögon, våra tankar, så att vi inte fattar vad skriften handlar om. Det handlar om en kung och det handlar om ett rike. Och det riket är i oss. Han som bor i er är större än han som bor i världen. Men det måste upplevas först. Det är lätt att säga och läsa bibelverser, men är det inte upplevt, då blir det ord. Han som bor i mig, han är större än den som bor i världen. Det måste upplevas. Och Herren har lovat att om vi blir som barn, om vi går korsets väg, om vi ödmjukar oss under hans fötter, så kommer han att manifestera sig själv i våra liv. Johannes 14. Och ni förblir i mitt ord, min kärlek, så ska jag manifestera mig, och till och med står det Fadern också, i er. För några veckor sedan var vi ute och hade det här ändetids... vi har ju en hel dag med ändens tid. Och då blev det en konfrontation med en man. Som jag upplevde direkt inte kom från ljuset, om ni förstår vad jag menar. Och han var så otrevlig. Så jag tänkte, ni vet, köttet och anden så här, va. Det kan ju vara liksom, ibland reagerar man i köttet. Och du vet, vi är människor. Min första tanke var... Helst ställer vi upp en hel dag och gör detta gratis. När nu packar vi ihop och drar. Jag tänker inte sitta här och utsätta mig för detta. Jag hinner inte ens tänka tanken förrän Herren manifesterade sig i min ande. Med en sån kraft och en sån frid och en sån glädje. Så jag bara satt ner och njöt när han gormade. Och jag kände, vilken seger Jesus. Halleluja, jag visste, det här är inte jag. Det här är Kristus i mig. Det här klarar inte jag själv, utan det här är Kristus i mig. Det slutade med att karln grät som ett barn. Han är mycket, mycket, mycket större än han som är i världen. Halleluja. Han är mycket, mycket, mycket större än han som bor i världen. Så är det. Och det här vet ni med ögon, det talar oss tillbaka då till lustgården Eden. Edens lustgård är precis en bild på att vara i Kristus. Har ni tänkt på det? Det var en trädgård med, det står gan på hebreiska. Det betyder alltså en trädgård med gränser omkring. Så här. Och Kristus, han har också gränser, om du förstår, va? Läran, alltså går vi utanför läran, då går vi utanför Kristus. Och mitt i den här lustgården så fanns det två träd. Ett har vi redan tagit upp, det var ju trädet på gott och ont. Det står så på hebreiska, står gott och ont. Sen var det ett annat träd som var livets träd. Vilket träd tror ni Gud hade tänkt att man skulle äta av? Just det. Och du har Johannes 14 direkt, va? Om ni förblir, det är precis samma sak. I min lära, i mitt ord. Så förblir jag er. Och så vidare. Det är precis som Eden. Och ut ur Eden kom det en stor flod som delade sig i fyra. Jag håller på med predikan om det, men jag tar inte med en här. Och det är för märkligt hur Gud på olika sätt pekar på att anden i oss och flöden, ur honom ska komma flöden av levande vatten. Det multipliceras helt plötsligt, va? Och läser man de här olika ställena där den här floden, vad den heter och vad den berör, så handlar det om det kristna livet. Det står bland annat om en sån här flod, att det kom till ett land som hade gott guld. Tov. Gott guld. Vad var det för guld? Vad var det för guld? Laodicea hade, det var ingen gott guld. De var ju rika, de hade guld och allt möjligt. Nej, köp av mig guld, sa Jesus. Det var gott guld, måste det ha varit, va? Det måste ha varit jättegott guld. Det handlar ju om andliga rikedomar förstås. Att lära känna Jesus. Och han sa till Jeremia så här. Om du vet, Jeremia, han kom i superdepp. Han var deppad när han såg allt elände. Och det kan vi också bli när vi ser vad som händer i kristenheten. Då kan vi bli så deppade. Så älvor jag får titta på varandra ibland så här och vi rycker upp oss. Men han blev deppad. Och vet du vad Gud säger åt honom? Han säger så här. Du, Jeremia. Om du frambär ädelmetall. Då skall du få bli min mun. Så det gick alltså ett tag där Jeremia inte var hans mun. Deppning. Man ser på problemen som vi ofta människor gör, eller hur? Hur lätt har vi inte för att se på problem? Och tittar vi på problemen för djupt, då tappar vi också guld. Och därför vill jag ta det med till, alltså när vi förstår detta, va? Vad var det som hände? Jo, det står att deras ögon öppnades. Eller hur? Kom ihåg vad ögon var. Tankar, va? Det var ju samma sak. Deras tankar upp. De fick en ny vision. Helt plötsligt. Och när de fick en ny vision, då tittade de inte på Jesus. Utan man tittade på det man saknade. Eller hur? Då, vi är ju nakna. Något saknas. Vi behöver en ny pastor. Vi behöver en ny strategi här för församlingen. Vi behöver... Här då. Vi är i samma läge i Sverige. Vi har slutat sett på Jesus. Vi ser på allt annat. Deras ögon öppnar. Deras tankar öppnar. Vi behöver motivationstalare i församlingen som kan få fart på det. Nej. Vi behöver se Jesus. Vi behöver se Jesus. Vi behöver se Jesus. Ingen annan än Jesus. Och jag har berättat för dig, jag har sett pastorer som inte kommer in i himlen. Kom ihåg det. Det står jag för. För det är Gud som har visat. Vet du varför? Man överger honom. Man kommer inte in på en falsk nåd i himlen. Den måste vara äkta. Och den måste handla om urskiljning. Kan du inte urskilja rätt ifrån falskt? Då riskerar du också att stå där en dag. Får jag komma in här? Nej, herru. Vi brukar använda Filipperbrevet 4 och jag också har gjort det som jättegulliga tankar. Gläd er i Herren. Ja, återigen vill jag säga er, gläd er i Herren. Det har ni väl hört många gånger, va? Nu ska jag ta lite en allvarligare version. Filipperbrevet 4. Jag har aldrig fattat förut allvaret i de här orden. Det handlar alltså om en strid på liv och död. Det handlar om hur du tänker. Det handlar om hur du ser. Kom du ihåg det? I Herren är lika mycket han i dig. Herren är i sitt heliga tempel. Men om du inte ser honom, då har du heller ingen gudsfruktan. Gläd er alltid i Herren. Alltså det måste ju innebära att han i dig manifesterar sig på något sätt. Johannes 15 tog ju upp det att du i mig och jag i dig. Gläd er i Herren måste ju betyda att Jesus på något sätt ger glädje. Då är du rätt ute. Då manifesterar han sig här inne. Då är du rätt ute. Du är rätt ute. Han bor i sitt heliga tempel. Du vet att han är här. Än en gång vill jag säga er, gläd er, därför han upprepar det. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön och tacksägelse. Kommer ni ihåg vad djävulen ville göra med våra ögon? Då tar vi och läser resten av versen från vers 7 här då. Då skall Guds frid tydligen manifestera sig Herren i våra hjärtan med ett rike, va? För först hade du glädje och nu kommer frid. Romarbrevet 14:17 säger att Guds rike är rättfärdighet, frid, glädje i den heliga ande. Så kommer nästa här då. Då, ett villkor alltså. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar, era ögon i Kristus Jesus. Så att vi inte förlorar kontakten med han som är i sitt heliga tempel. så vi förstår. Så att du vandrar och han manifesterar sig gång på gång på gång i ditt inre. Du ska veta att han bor där. För att han manifesterar sig. Han lever i dig. Han manifesterar sig i dig. Och det är det som är frälsningsvisshet. Har ni sett det här förr? Jag har inte gjort det. Jag har inte fattat det. Att de här verserna handlar faktiskt om en strid på liv och död. Det handlar om, ska du behålla dina ögon eller inte? Vill du se Jesus? Vi sjunger här. Vi vill se Jesus. Och så är det två på bönemötena. Är ni med? Den andliga striden. När människans ögon öppnades, vem kom i centrum? Vem kom i centrum när människans ögon öppnades? För att den här handlar om tankar. Vem kom i centrum? Vem kommer i centrum i våra församlingar när visionerna kommer? Är det Kristus i oss eller är det människan? Svaret är mycket enkelt. Människan. Vi kan slå upp andra Korinthierbrevet för att förtydliga det där lite. Vi ska läsa där till slut. Andra Korinthierbrevet 4. Det handlar hela tiden här om att se någonting, va? Att se Herrens härlighet. Och se handlar ju om att hur du tänker. Därför, lyssna nu. Därför kan du nästan säga vem som ser Jesus och den som inte ser Jesus. För den som inte ser Jesus, han kan ju inte vara ett dugg intresserad av honom heller. Utan då pratar man om allt möjligt. Tomma ord. Tomma ord. Och det står i min bibel att akta er för tomma ord. För att det är därför Guds dom kommer över de ogudaktiga. Tomma ord. Det är när predikanter står och giddrar med andra ord. Istället för att tala om Jesus och hans plan. Med mänskligheten och församlingen och dig. Tomma ord. Akta er för tomma ord. Då står det så här. Andra Korinthierbrevet 4. Nu har vi tagit upp det här att öga och se. Det är samma sak som att tänka. Det är mycket viktigt att vi förstår det. Då står det så här. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst. Tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt. Skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Det är viktigt det här med öppenhet. Och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Vad var det vi läste förut om att inte se ljuset? Ty den här tidsålderns Gud, djävulen med andra ord. Han har förblindat de otroendes sinnen. Och då tänker vi att det handlar om dem i världen. Men det kan lika gärna stå otrognas. Olydiga eller otrogna. En sköka är väl otrogen, eller hur? Det ska komma en stor sådan i ändens tid. Jag tror vi börjar se den redan. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otrognas sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och så kommer det där med ord igen. För du vet att vi som ser Herren i sitt heliga tempel. Hur skulle vi kunna göra annat än att tala om honom? Nej, men då står det här att det gör inte de här, står det. Vi predikar inte oss själva. Lyssna in predikningarna idag som utgår från många håll. Så handlar det om vi och oss och vårt. Vi har, vi ska göra och vi har makt och vi har allt. Men här står det. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren i sitt heliga tempel. Och oss som tjänare för Jesus skull. Så vi står alltså och utsätter oss för spe från världen. Men inte för våran skull, utan för Jesus skull. Det är det som är kärlek. Det är vad vi gör för Jesus skull. Det är ande och liv. Det är vad vi gör för Jesus skull. Och jag har en sån längtan som Paulus börjat beskriva. Jag har en sån längtan, en sån drivkraft i mitt liv. Jag förstår vad han menar med Efesbrevet 1. Jag vill be Fadern att han vill ge en visdomens och en uppenbarelsens ande för att upplysa eras hjärtas ögon, tankar, så att ni förstår höjden och djupet och längden och bredden. Vad var det Abraham skulle göra i landet? Jo, dra du genom landet, Abraham. Längden och djupet och höjden och bredden. Landet är en bild på Jesus. Och Abraham, han fick till slut se frukt. Och det ska du och jag också få göra. Det har han lovat. Han har lovat att du och jag ska göras redo till Kristi dag, står det också i Filipperbrevet. Vilken tröst! Han i dig ska göra dig redo. När basunen ljuder, att få möta honom på skyn. Gud förbarme sig över oss, att vi talar om Jesus i våra predikningar. Det är det enda som kan sätta människor fria. Människor kan aldrig bli fria om vi pratar om oss. Det måste vara Jesus.